här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Vi har ett mord i Idre. Kan ni åka ut?
Jag kan säga att han har nog aldrig varit lyckligare än han var precis den här tiden.
När jag och Fredrik lämnade den festen så fanns det ju absolut ingenting som indikerade på att Magnus skulle sväva i fara eller att han skulle fara illa. För hade vi upplevt det så hade vi aldrig lämnat honom där.
Att vi ska ha den där jäveln, alltså. Så här gör man inte.
Det bästa sättet jag kan beskriva det på, det var att du blev alldeles torrt in i mig. Jag kan inte säga något mer. Så var det.
Du lyssnar på Podmi dokumentär om mordet på Bog Magnus i Idre. En serie i tre delar av mig, Alice Edwards. Det här är första delen. Kalle Alvring står på lastkajen till sin restaurang. Den är döpt efter gatan den ligger på, byvägen 30. Restaurangen ligger i hjärtat av Idre, i Dalarna, omgivet av fjäll.
Kom in bakvägen i köket.
Det var ett flytande kök, så vi oftast jobbar vi på en kock och då var man överallt. Börjar med frukost, lunch och sen kvällsservering också.
Här, i restaurangköket, blir Kalle och Bog Magnus Andersson nära vänner.
Så det är här inne vi stod och svettades. Så, ja, man kommer in här.
Magnus kallas ibland för Bog Magnus, ibland bara Magnus och ibland Boggen. Bog är ett gammalt släktnamn från Mora, där Magnus kommer ifrån. Men direkt efter studenten flyttar han hit till Idre för att jobba som kock. Han får en bra grupp vänner här. Men allra närmast kommer nog den 10 år äldre, Kalle.
Det är en ganska brutal åldersskillnad, är det ju. Sprallig, öppen. Han var väldigt social, extremt social. Han kunde prata med precis allt och alla hela tiden. Hade väl inga begränsningar när det gäller sånt, utan skulle han ha fest då bjöd han in alla. Då kunde han sätta upp en lapp på Konsum och på Ica att ja, nu är det fest, så fick vem som helst komma. Inga begränsningar alls. Jag tror att många reagerade på och tyckte att det var lite halvkonstigt, om jag ska vara helt ärlig, att någon bjuder in precis allt och alla och ja.
För Kalle känns Bog Magnus ibland lite som en lillebror.
Han kom till mig när det var någonting som han funderade på, eller när han hade något problem, eller när det hade hänt någonting och ventilerade. Så att oavsett vad det var så brukade han dyka upp.
En sån sak som Bog Magnus kunde berätta för Kalle är hur han installerat en app på mobilen så att den automatiskt spelar in alla samtal som han ringer. Magnus jobbar på en annan restaurang samtidigt som han jobbar för Kalle och tänkte att det var en bra idé att spela in sina löneförhandlingar för att ha svart på vitt vad man har kommit överens om.
Jag reagerade väl inte något större på att han hade den, och ska jag vara helt ärlig så var jag inte med på att han spelade in allting hela tiden, utan jag tänkte att det där är något som man trycker på när han ska prata med honom.
Att den här appen senare ska spela in Bog Magnus sista samtal i livet är det ingen som kan tänka sig. Då, under 2016, fylls Magnus mobil av ljudfiler som appen av sig själv hela tiden sparar från hans vardag i Idre. Många av dem samtal med Kalle. Som när Kalle kört förbi och sett Magnus stå och fiska.
Hej.
Hej.
Vad gör du?
Jobba.
Ja.
Ja, gick det bra att fiska? Var det du som stod nere på is nu då, eller?
Ja.
var det du som körde förbi när jag satt och tog ner på isen?
Ja.
Jag bara fiskjävel och käka upp min krok.
Första gången jag såg det så tänkte jag, vad fan är det som har ställt sig där? Och sen fick jag ditt meddelande. Nästa gång jag körde förbi så tutade jag. Så
ja, precis. Det var du. Ja, då såg jag. Nej, men det nappar bra där.
Okej.
Två gånger...
Alltså vi var ju tajta, det är ju ingen snack om saken. Står man i kök sent på kvällar, jobbar mycket, umgås privat, alltså man lär känna varandra väldigt, väldigt väl. Sen hade vi väl lite samma vision om det här, att man ville bo i byn, man vill jobba i byn, men man kanske vill jobba för sig själv och bestämma sina egna villkor och arbetstider. Och, ja, jag tror det tilltalar honom.
Det som börjar med att Bog Magnus jobbar för Kalle ska snart utveckla sig till ett partnerskap.
Vi hade varit några stycken som hade startat restaurangen tillsammans. Och en hade hoppat av och då blev det så att då jobbade jag extremt mycket. Dygnet runt så gott som. Men... Magnus var ofta inne och hjälpte till. Han tyckte det var kul och greja och kunde komma på kvällarna efter han hade slutat sitt pass uppe på Idrefjäll. Så kom han ner och så stod han och snackade och så jobbade vi ihop helt enkelt. Jag tror att jag frågade till slut eftersom jag insåg att jag inte kunde hålla på som jag gjorde och behövde få in någon som kunde laga mat.
Så ställer Kalle frågan till Bog Magnus om han inte också vill bli delägare i restaurangen Byvägen 30.
Han blev nog ganska paff i början tror jag, när jag frågade honom. Sen han funderade nog ganska mycket på det i början. Men han sa att nu var det dags och han var redo och han var färdig med där han var nu. Utan nu har de tagit beslut på att han skulle hänga på. Han var nervös och taggad inför beslutet. Det var ett stort beslut att ta när man är 25 år. Jag var inte orolig för att han inte skulle klara det. Jag visste att det skulle funka och att det skulle gå bra.
Det här ska firas. Bog Magnus bjuder in till fest. Han ska fira både sitt delägarskap i Kalles restaurang och att han har fyllt 25 år. Dessutom har han nyligen köpt hus i byn. Det är början på ett nytt kapitel i hans liv. Han gör ett stort evenemang på Facebook, ger ut inbjudningskort och sätter upp lappar på anslagstavlan i lokala matbutiker. Datumet är satt. Den 14 maj 2016 är det fest hemma hos Magnus. Alla är välkomna.
Jag tror att jag fick inbjudan till hans fest via en Facebook-sida som han handlade till mig på den inbjudan. Då. Gjorde som en grupp eller en sida på Facebook och så blev man inbjuden där. Vad jag minns så var det ju en väldigt gedigen inbjudningslista och mer eller mindre alla var nog bjudna.
Mattias Jonsson lärde känna Bog Magnus när han kom och åt på restaurangen där Magnus jobbade.
Det kändes som att han verkligen hade hittat sin plats under solen när han hade kommit till Idre. Och han pratade väldigt mycket om vilka planer han hade och hur han skulle liksom ta sitt liv i Idre vidare. Jag tror att han väldigt snabbt ville etablera en vänskapskrets i Idre. Det var just det här extroverta och kontaktsökandet som kanske liksom var lite utöver det vanliga. Man kände ju verkligen att han ville väl skynda på den processen, det var så jag uppfattade.
Man pratade på byn, alla var ju bjudna. Alla pratade om Magnus fest.
Lena Nilsson är lokalpolis i Idre. Hon och hennes man Anders, som också är polis i byn, är och äter på Byvägen 30 när Magnus kommer fram.
Då kom han farande. Vi var ju bjudna på den här festen vi också, som var den här aktuella kvällen då, i maj. Men vi valde att inte gå dem.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
När han sa det så kände jag så här lite, ja, tänkte jag. Han vill ju inte att vi ska komma. Men han sa till flera gånger, ni kommer väl så här. Alla hade fått någon lapp att ni är välkomna och så här. Så att han, även om inte han kände alla, så tror jag att väldigt många visste vem han var. Och fick de här lappen, så jag tror att en del gick dit, för att, även fast de inte kände honom jättemycket. Han var bara en sån där människa som... Man bara blev glad när man träffade Magnus. Han var en speciell människa, han var väldigt speciell. Jag menar, han fyllde 25 år och vi är 60 år. Och jag tänkte, han ville verkligen att vi skulle komma. Och han var så glad också för att han hade blivit delägare i den här restaurangen. Och ja, Han bara glittrade liksom. Han var så lycklig.
Men festen, där Bog Magnus ska fira både sin 25-årsdag och sitt delägarskap i restaurangen, kommer att få ett tragiskt slut. En vecka före festen pratar Magnus mamma med honom i telefon. För sista gången.
Inget specifikt, men jag kommer ihåg just det där att vi hade så skön stämning för att vi hade tid.
Magnus mamma heter Boganna Karin Kane Andersson, men hon kallas Kane.
För ofta var det så här, nej, nu hinner inte jag jobbar, eller ja, nu ska jag ner till Kalle, jag måste gå och lägga mig för att, och sådär. Det svarade inte ens. Ja, för att det var för mycket att göra på när han dubbeljobbade. Både på Idrefjäll restauranger och sen i företaget då, som han hade gått in, där han la all sin tid, sin lediga tid som han kunde, från det att han blev delägare. För det var ju han, det är mitt företag. Då jobbar man, för man tycker det är roligt och viktigt. På sin bästa plats i livet, där han verkligen ville vara. Jag kan säga att han har nog aldrig varit lyckligare än han var precis den här tiden.
Lördagen den 14 maj 2016 står Bog Magnus i sitt kök och förbereder inför födelsedags- och krögafesten, som han själv kallar kvällen. Han kollar mobilen och ser att han har ett missat samtal från en person. En person som vi i dokumentären kallar Jesper. Magnus ringer tillbaka.
Hallå.
Ja, hej, du hade ringt.
Ja, jag ringde. Ja. Nej, tack för att du håller på att pyssla med.
Ja, nej, jag håller på att städa lite och laga lite mat så.
Jaha, ja.
Får komma bort om du vill.
Ja, tänkte väl göra kanske då.
Ja. Just come anytime.
Ja.
Kalla öl i kylen och en box rödvin på bordet så att...
Ja.
Ska inte svälta ihjäl.
Nej. Just det. Nej, men jag kikar förbi sen då.
Ja.
Ja,
inte.
Bra. Hej.
Magnus har delat upp kvällen i två delar. Först blir det middag, som sen planeras övergå till fest. Kalle, vars restaurang Magnus har köpt in sig på, är en av de första på plats. Han skyndar sig dit direkt från ett cateringjobb och är där runt klockan 5.
Jag var sliten och jag var trött, men samtidigt så kände jag att jag ville gå och absolut vara med. För det var en stor grej för Magnus. Ja, vi var ett bra gäng som var på middagen där, och det var alla möjliga. Det var spridda åldrar från barn till pensionärer, och det var grannar och det var andra företagare. Så att jag tror att vi blev, vad kan vara, ett 15, max 20 som var med på middagen. Magnus är sprallig och glad. Han springer omkring och grejar, fixar med maten, ser till att det finns stolar åt folket, plockar 5 glas, grejar. Han har full fokus på att få allting att flyta.
Magnus dukar upp en örtrullad karé med rostade rotsaker. Runt bordet sitter folk i alla åldrar. Pensionärer, barnfamiljer, vänner och bekanta. Och Jesper, han som Magnus ringde när han stod i köket. Kalle minns att Magnus säger några ord som värd.
Han höll väl något litet tal. Det var om Han hade köpt hus, han hade blivit delägare i restaurangen, han hade fyllt år och nu skulle vi käka tillsammans och fira lite. Vi har det bra medan vi käkar, har vi. Jättebra. Sitter och pratar med allt och alla möjliga. Så att det är jäkligt trevligt, är det.
Strax efter 9 går de sista middagsgästerna hem. Kvar till festen är Kalle och Jesper. Men det dröjer inte länge förrän de första festdeltagarna kommer.
Men allt eftersom så de ramlar in och klunger. De börjar väl lite lugnt och sen så kommer det fler och fler.
Mattias, han som lärde känna Magnus när han åt som gäst på restaurangen, kom runt midnatt. Då börjar festen bli mer livlig.
Men ganska snart efter att vi hade anlänt så ökade intensiteten då.
Blev lite stimmigare, lite fullare.
Klart att det är något glas som krossas. Det är ju en första indikation på att någon börjar bli berusad. Och
börjar spillas.
Ljudvolymen går upp både på högtalar men också i samtalstonerna.
Ja, en fest helt enkelt.
Den lugna middagen har nu övergått till en ordentlig fest. Det är flera på festen som märker att Jesper börjar bli stökig och full. Någon ser att han spottar snus på golvet. Andra tycker att han är högljudd och otrevlig. Kalle märker också av hur Jesper beter sig.
Ja, Jesper var väl lite halvdryg som jag säger. Emot Magnus. Magnus hade lite fjun på hakan och det tyckte Jesper var fjantigt. Och, ja, han var missnöjd med dryckesutbudet. Ja. Glasen och det var ja, allt möjligt. Men de andra gästerna förklarade för dem att om du hade läst ordentligt så stod det att du tar med din egen dryck. Så är du inte nöjd med det som finns så kan du kila hem och hämta någonting eget istället. Då. Och det fick vi tyst på det för tillfället i alla fall. Han är högljudd och ja, vill höras helt enkelt. Och gärna genom pik. Magnus letar över... När Jesper är dryg i början och bara säger att ja, det är det som finns att dricka. Så att, vill du ha någonting annat så se till att någon kommer med det eller sticka hem och hämta något annat.
Vid det här laget så har de flesta samlats i köket. Och Mattias ser hur Jesper börjar bråka med hans kompis Fredrik.
Jag sitter och pratar med en tjej då, på festen. Och vi sitter och surrar om lite allt möjligt. Vi har barn i samma ålder och sådär. Och sen så helt plötsligt så är det någonting som hon säger eller hon gör som irriterar Jesper. Och då så sa min kompis Fredrik då till honom att han fick skärpa sig att han inte skulle behandla en tjej på det sättet. Det märktes märkbart på Jesper att han blev väldigt provocerad. Men det syntes på hans kroppsspråk och han blev liksom stirrig och satt och stirrade på Fredrik efter det. Och det kändes liksom som att han hade svårt att skaka av sig det. Det blev liksom en tydlig skillnad efter det.
Bogg Magnus ska, enligt andra festdeltagare, ha satt sig emellan bråket och försökt lugna ner. Sagt att de inte ska hålla på och bråka i hans hus. Klockan är nu runt 01 och Kalle börjar bli trött.
Jag hade jobbat och skulle jobba dagen efter har jag för mig. Så att jag tyckte det var dags att gå. Det var mycket folk på plats och jag var inte riktigt i stämning.
Han blir erbjuden skjuts av några andra som också ska dra sig.
När jag sticker från festen så tänker jag inte på... har ingen oro egentligen för det. Jag konstaterar att det är mycket folk på plats och det är mycket folk. Alla känner alla så gott som. Så att jag ser inte att det är någon fara alls. Jag kör dem hem mig och sen så går jag nog och lägger mig ganska så direkt.
Festen fortsätter ju inomhus ett tag till och sen så blir det ju som det blir på alla fester. Någon ska röka och någon ska ut och ta lite luft och det blir lite spring ytterdörren och till slut så var i princip alla festdeltagare ute utomhus där och pratade och rökte och drack. Det var ju i maj månad där och det är ju en ganska, ja, men temperaturen börjar bli skön och det är ju härligt ute och ljuset börjar komma tillbaka och sådär, så att jag tyckte det var trevligt att vara utomhus bara.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Surra.
Festen verkar ha återhämtat sig efter bråket i köket. Men det har inte Jesper.
Utan det efter en stund när vi har stått där ute så får jag syn på Jesper när han går ute på gräsmattan. Och det här är ju då på framsidan av huset. Och då har han en 33 centiliters glasflaska i handen.
Jesper slår av flaskan mot en sten och håller sedan om flaskhalsen.
Och då minns jag att jag varit jätteprovocerad. För att jag tyckte att det var jättekonstigt, helt sjukt. Varför skulle han gå runt med en avslagen flaska för? Ja, men jag uppfattar honom liksom som... det låter ju konstigt när man säger det, men jag uppfattar honom inte som hotfull. Alltså han gick inte fram till någon med flaskan, han riktade den inte mot någon, han tittade inte på någon. Men ändå så är det liksom, det känns så sjukt varför man ska utrusta sig med en flaska och slå av den och sen gå runt med den. Så att på en gång så gick jag fram till honom och sa åt honom att han skulle lägga ifrån sig den där flaskan. Och det vägrade han att göra. Och inte heller då så kände jag mig hotad och han gjorde ju inget utfall med flaskan eller någonting, utan han höll den bara riktad neråt, men han vägrade trots att jag uppmanade honom att lägga ifrån sig flaskan.
Klockan närmar sig runt 3 på morgonen. Och festen börjar rundas av. Men bråket om flaskan fortsätter. Mattias, hans vän Fredrik och Jesper står och trängs på farstutrappen. Jesper fortsätter att hålla om flaskan.
Och Magnus befinner sig också där. Men han vill ju egentligen bara avfärda bråket och få liksom stämningen att lugna ner sig. Så att jag kände inte att han var en del av bråket på något sätt. Utan han ville ju bara avvärja alltihopa.
Men Bog Magnus lyckas inte lugna ner killarna. Och Mattias och Jesper börjar skrika på varandra.
Vi hamnar ju liksom ihop där. Och är ju flyförbannade på varandra där. Och vi står väldigt nära varandra som jag kände att det kan bli farligt om det får fortsätta eskalera.
Mattias får nog. Och ett slagsmål brakar lös.
Så att jag handlar liksom instinktivt och tar sats och försöker då, jag ger honom en tackling och ska försöka forcera honom över räcket. Han blir av med flaskan då, men han lyckas parera den tacklingen då. Och det blir ju då jag och han då som blir stående och skrika på varandra. Men sen så känner jag att Fredrik tar sin arm runt mig och drar mig bakåt och ut för de där 2 trappstegen och ut på gräsmattan och säger åt mig att nu ska vi gå härifrån. När han tog tag i mig så kände jag liksom att jag ville vara kvar. Liksom. Men så fort vi hade bara tagit ett par steg så kändes det ändå som att det var det enda rätt att göra. För det kändes inte som att det skulle kunna gå lösa den där konflikten eller det där bråket där och då, utan det var bara att gå därifrån. Jag minns i samma veva som vi går ner för slänten och passerar diket så slänger jag en blick över axeln. Och då ser jag ju att... Jesper, jag ser på Jespers kroppsspråk att han är ju förbannad och han är kvar där. Och Magnus, han liksom gör lugnande gester och försöker lugna ner alltihopa. Det är väl den minnesbilden. När jag slänger en blick över axeln och tittar tillbaka mot entrén och ser Jesper och Magnus stå där. Det har ju blivit en av de minnesbilderna som har liksom blivit starkast och stannat kvar. När jag och Fredrik lämnade den festen så fanns det ju absolut ingenting som indikerade på att Magnus skulle sväva i fara eller att han skulle fara illa. För hade vi upplevt det så hade vi aldrig lämnat honom där. Det är sista gången jag ser Magnus.
På söndagen den 15 maj skulle polisparet Lena och Anders Nilsson egentligen vara lediga. Men växte telefonen klockan 6:30.
Och jag ser att det är ifrån ett skyddat nummer. Och då förstår jag nästan att det är någon ifrån polisen som vill ha tag på oss. Och jag tänker också att det skulle kunna vara en fjällräddning att de vill ha ut mig som räddningsledare. För det är ju lite det här, man kan ju välja att svara eller inte när man är ledig. Men jag tar upp telefon och svarar.
Det är Rikskommunikationscentralen i Falun som ringer Lena.
Egentligen, som jag minns det, så säger han direkt, vi har ett mord i Idre. Kan ni åka ut? Och ja, när man liksom får det första, innan man i princip har vaknat, kan jag säga, man tar ju luren nästan lite innan man har fått upp ögonen, så tror jag att jag frågar vem det är som är mördad. Och då får jag till svar att det är någon som heter Magnus Bogg. Och då jag känner bara att, ja, jag känner ju Magnus. Jag visste att Magnus skulle ha en fest kvällen innan.
Lena kan inte tro det hon hör. Vad kan ha hänt på festen hos Bogg Magnus? Festen som hon själv var bjuden till.
Alltså, det är overkligt. Jag tycker det känns väldigt overkligt. Och att Magnus... Vem vill Magnus så illa? Det låter... Magnus, han var det snällaste som fanns. Känns det som. Och han kände alla här på byn. Och... Ja, jag vet inte. Alla kände honom. Det var en så här supergod kille. Så det kändes så... Ja, det är overkligt och läskigt. Ja, det kändes så konstigt. Och man ville komma ner så fort som möjligt till station, så man fick reda på vad är det ni sitter och säger. Ungefär så, att man vill höra vad är det. Ungefär så, lite desperat.
Polisparet Lena och Anders kastar på sig kläderna. Snart är de på plats hemma hos Bogg Magnus.
Och vår första uppgift då, det var ju att vi skulle gå in i huset. Vi skulle ju säkra upp huset, att inte det fanns någon mer person kvar. För det hade ju inte de andra tänkt på överhuvudtaget. Vi visste ju då vilket rum han skulle ligga i, det fick vi ju reda på. Och jag vet, när vi kom upp så stod ambulansen stod där, de hade ju blivit larmade. Och sen var ju han från räddningstjänsten var där. Och så var det någon mera grannar som stod utanför. Och sen det kändes bara så här, vad ska vi gå in där Magnus sägs ligga? Jag kom innanför ytterdörren. Vi hade pratat om det då, min sambo och jag, att vi skulle tänka på hur vi skulle gå. Det är ju sånt man lär sig, att vi ska kunna dokumentera att här gick vi, ifall att det är något spår och så. Och när vi kom in innanför ytterdörren så det första jag ser är en cirkel som är väl kanske... Ja, 20-25 centimeter i diameter. Som ett streck liksom runt. Och jag tittar till på den där och tänker, vad är det där för någonting? Men jag tänker att det där måste jag... Så jag gick verkligen förbi den så inte jag skulle trampa i det där. Och så gick jag in då till det där sovrummet. Eller vi kollade av rummen så inte skulle finnas någon person som låg och... Ja, eller satt och tryckte någonstans. Eller var, men det var ju tomt i huset då. Så gick in till det här sovrummet då, där Magnus skulle ligga, och det gjorde han ju där. Och ja, nu blev jag så här liksom, jag känner mig bara tårögd när jag pratar om det nu, för att det var så makaber syn alltså. Jag såg ju direkt att det var Magnus också. Det var ju liksom, det var ju han som låg där. Och han, för jag vet att jag gick fram och kände på puls på armen, för jag tänkte kanske. Men nej, det var inget liv.
Bogg Magnus hittas på rygg. Det är blodstänk överallt och han har ett blodigt bandage runt huvudet. Hans golvlampa saknar fot och ligger invid honom. Han är intrasslad i sladden.
Så det jag gjorde in i sovrummet där... Det är sånt där i makabert, och det har jag varit med om tidigare också. Men inte med en person så som man kände... Igen, på det viset som jag kände igen Magnus, det var ju att fota. Man ska fota, man ska ha liksom lite längre håll och man ska gå in. Och, så jag knäppte med min telefon Och det vart säkert så där. Men jag fotade i alla fall. Jag bara kände så här att vi ska ha den där jäveln. Alltså, så här gör man inte.
Lena trycker ner känslorna och låter polisrollen ta över. Hos grannen väntar det vittne som hittade Magnus död. Lena går dit för att få höra vad det är hon har sett.
För det kändes också väldigt bråttom att vi skulle träffa de här vittnena. Så är det ju, tiden går. Och ju mer tiden går, ju längre efter är vi ju.
Hemma hos Bog Magnus grannar sitter en ung tjej. Hon berättar att hon kom tillbaka till Magnus efter att festen dött ut, eftersom hon glömde sin handväska. Men det var inte Magnus som öppnade dörren. Det var Jesper.
Och hon är ju väldigt skärrad och väldigt ledsen och väldigt chockad över vad hon har sett.
Jesper ska ha först sagt att Magnus låg och sov och inte ville bli störd. Men sen ångrat sig och sagt att Magnus gått iväg till en helt annan fest. Men till slut låter han henne gå in i köket där hon snabbt hittar sin väska och far hem.
Trots att hon var så ledsen och upprörd och så var hon väldigt duktig på att berätta vad hon hade sett. Och hon, som sagt, hon lugnade sig ju väldigt fort, om vi säger, så att vi kunde prata.
När tjejen kommit hem märker hon att hemnycklarna ramlat ur väskan. Därför går hon tillbaka till Bog Magnus hus en andra gång. Men den här gången är det ingen som öppnar dörren. Men den är olåst. Hon går in. Det är då som hon hittar Magnus kropp och rusar ut till Magnus granne.
Och det vart ju inget jättelångt förhör. Utan det jag och vi var ute efter, det var ju att kunna få ihop. Att alltså kunna få ett beslut, att kunna hämta in honom som var sist på plats.
Jesper ska hämtas in eftersom han är den som vittnet sett vara sist kvar hemma hos Bog Magnus. Lena vet vem han är. Hon känner alla ifrån byn. Hon och sambon Anders far till polisstationen och väntar på förstärkning. Eftersom Jesper äger vapen måste de rusta upp sig. Jesper bor en promenad ifrån polisstationen och Lena och Anders går dit till fots tillsammans med två andra poliser för att undvika att Jesper ska se polisbilen. Lena tar ena husknuten så hon kan se både lång- och kortsidan. Hennes kollega tar andra.
Ja, jag känner, det är en spänning. Absolut en spänning. Vad kommer vi hitta? Är han här? På något sätt kändes det också som att nu äntligen får vi ta han.
Strax efter klockan 9 på morgonen, bara några timmar efter Magnus fest, är Jespers hem omringat.
De här två då som ska gå in, jag hör ju dem, jag ser dem också, jag är inte längre ifrån. De bankar på ytterdörren och får inget svar, så att de bryter upp dörren snabbt och in. Och när de kommer in så ganska snabbt säger de på radio: han är här, läget grönt. Han hade legat i sängen när de kom in. Och när de kom in så hade han bara ställt sig upp och satt händerna på ryggen. Vilket jag reagerade på. Här kommer fyra poliser in, skriker att han ska hålla sig lugn. Och han frågar inte vad det som har hänt en gång. Han varken säger eller gör någonting medan vi är där. Det tyckte jag var väldigt konstigt.
Jesper förs till polisstationen. Och det är just Lena som håller det första förhöret med honom.
Och då har jag fått strikta direktiv vad jag ska fråga. Och det är ju, han ska delges misstanke och han ska berätta, eller han ska tillfråga sig om han hade förkläde på sig under kvällen. Och det var det som gjordes i det förhöret.
Lena får veta att åklagare har beslutat att Jesper ska förbli anhållen.
Ja, egentligen så när man berättar för en person att man har nu pratat med åklagare och har blivit beslutat att man är anhållen, misstänkt för i det här fallet mord, så säger man det så. Och även nu så blir det ingen reaktion. Han, som jag minns det så sitter han bara och tittar rakt ut i luften. Det är liksom ingen upprörd, ingen ledsen, ingen arg, inget. Han bara sitter där.
Samtidigt är Magnus föräldrar i Falun när de får veta vad som har hänt. Magnus mamma, Kane.
14-15 maj 2016 så var det 10 mil i orientering som gick i Falun. Jag är ju, hur gammal var jag då? Det måste jag ju tänka efter, jag var 58 år. Jag hade inte sprungit 10 mil på många år. På ganska många år i alla fall. Men eftersom det gick så nära hemma och eftersom de inte hade fullt lag i tredje lag så sa jag att jag kan väl ta en sträcka då. Och så åkte jag dit och tyckte det var jättekul. Vi hade med klubben, vi hade tre damlag, vi hade flera herrlag och det... Ja, det är roligt. Orientering är mitt stora intresse. Så där var jag där och jag sprang och det var härligt och var där hela natten. Och jag åkte väl hemåt på morgonkvisten. Kom hem.
Magnus pappa, Bengt, står och väntar på Kane när hon kommer tillbaka till gården.
Och så börjar jag kliva ur bilen. Och så fort jag kliver i bilen så kommer Bengt ut på bron och säger, du kom och sätt dig här. Ja, jag ska bara ta med mina väskor. Nej, kom och sätt dig här nu, säger han. Jaha, ja, okej då. Och så kom och sätt dig här på bron. Och så sätter jag mig ner och så säger han, Magnus är död. Jag kan inte säga mer än så. Sen gick vi in och det var två poliser där inne, civilklädda. Och de hade ju hittat Bengt lite tidigare då. Och jag minns inte riktigt hur det var. Jag var jättetrött, hade sovit jättelite på natten och jag var jättehungrig men jag kunde inte äta. Jag insåg intellektuellt naturligtvis vad som, att det var sant, att det inte var något påhitt. Men känslomässigt så tog det tid innan det gick in. Det var det. Det bästa sättet jag kan beskriva det på, det var att du blev alldeles torrt in i mig. Jag kan inte säga något mer.
På polisstationen i Idre sitter Jesper anhållen, misstänkt för mord. Han var den som var sist kvar på festen och han var den som varit i bråk tidigare under kvällen. Men nu har han plötsligt någonting att berätta.
Och det var då han berättade om den här mörkklädda personen som hade varit i huset tillsammans med Magnus och Jesper.
En annan version, med en annan gärningsman.
När Jesper lämnade huset så hade Magnus och den här svartklädda var de som var kvar i huset.
Som gör att utredningen ska bli mycket, mycket svårare.
Det ville han berätta. Och då var Jesper på väg och skulle gå därifrån och då hade det kommit en person som var mörklädd, såg svensk ut. Han hade aldrig sett honom förut.
I nästa avsnitt.
Han ljuger. Så känner jag. Vi måste leta mer. Vi måste hitta det vi letar efter.
Nej, jag hade ju i alla fall inte träffat på det på det här sättet att ett samtal spelas in.
Oh, så fan i helvete.
Då kom det första blomsterbudet. Då började det sjunka in hur stort det här var. Hur oerhört det var som har hänt. Det är människor som skickar blommor till oss. För att det har hänt något fruktansvärt.
Vart är grejerna? Var är kläderna? Var är allt det här?
Du har lyssnat på första delen av Podmy dokumentär om mordet på Bog Magnus i Idre. En serie i tre delar från produktionsbolaget Filt. Producent var Jon Jordås. Tekniker Astrid Anka Krona. Exekutiv producent hos Podmy, Emilia Melgar Arnheim. Och jag som har gjort dokumentärserien heter Alice Edwards.